Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Vi har ett nytt par med oss. Jag har tagit mig över bron faktiskt till Ödsmål. Hem till ett par som vi har ju träffats kanske, men ja. Vi känner inte varandra.
Nej.
Så det här ska bli väldigt trevligt.
Mm. Spännande.
Och jag ska ju börja med de frågorna från den här parterapi-kortleken. Så vi kan bryta isen
lite. Spännande.
Vem skulle troligast ångra sig innan ett bungee jump?
Ja, jag skulle ju inte ens försöka.
Nej, och inte jag heller.
Alltså, så det är båda.
Ja, men jag är mer höjdrädd alltså.
Ja, jag är något jag aldrig skulle göra faktiskt.
Okay.
Jag trodde nog nästan du skulle göra, men jag får handsvett bara tänka på.
Ja. Vem är mest positivt inställd till Allsång på Skansen?
Det är nog jag.
Nej, men det är ju jag.
Men jag gillar ju det. Ja, du gillar.
Är det så att vi har varit gifta i 29 år kanske?
Ja, kan vara så. Det var så.
Ja.
Ni är precis exakt likadana helt enkelt.
Ja.
Vem är mest benägen att låna ut sin telefon till en främling?
Ja, du, vad säger du om det?
Ja, det var en svår
Ingen
fråga.
Av er.
Ja, när någon behöver hjälp så är vi ju där och hjälper till.
Ja, du är ju snällare
ja.
Än jag, så det är
ja, det är jag.
Ja, absolut. Vad ger det den?
Ja. Och vem är mest konflikträdd?
Det är jag. Det är jag.
Ja, det är Peter som är mest konflikträdd. Ja.
Du har så hård panna.
Ja.
Och jag har så mjukt hjärta.
Ja.
Nej,
jag skojar.
Nej, så får man inte säga.
Det är klart. Härligt. Välkomna till Äktenskapspodden.
Tack så mycket.
Vill ni bara börja lite grann och berätta om er själva? Vilka ni är och lite så. Och hur ni träffades?
Ja. Jag har ju så dåligt minne så jag kan i alla fall berätta vilka vi är och hur familjen ser ut. Men det är ju Peter och Ann-Sofie och vi har två barn. De är utflugna och vår dotter som är som har två egna barn. Så vi är mormor och morfar.
Mm.
Sen har vi en son också som lever själv för tillfället. Så det är väl den närmsta familjen. Men alla våra föräldrar lever och som vi har relation med. Så att det är en sån här ganska klassisk sättning så. Mm. Men barnbarnen är ju det som ligger varmast om hjärtat, det får man ändå säga.
Mm, ja.
Så att det, vi pratade innan här. Jag sa så här, ja men barnbarnen äter ju upp all vår fritid.
Mm.
Och så fick man ju inte säga, hörde jag då. Men de ligger nära, de träffar vi varje vecka.
Ja.
Det är väldigt spännande.
Mm.
2 och 5 år idag.
Mm. Ja, kul. Härligt. Ja, det är lika härligt att vara mormor och morfar som alla säger.
Mm.
Ja, så det är
lite härligare än att vara mamma och pappa.
Absolut, jajamän. Det ligger den på moset.
Det är lättare
ja,
liksom. Ja, det är ju verkligen det.
Så det är vi väldigt, väldigt glad.
Det är sant. Ja, det är sant. Så det är, nej men vi bor här i Ösmål som du sa. Och, ja, jag är student på halvtid. Och så är jag ju pastor i Pingstkyrkan på halvtid. Så det är väl, och så är jag hemmaman också.
Mm.
Därmed kan man ju säga. Så att,
ja, för jag jobbar nästan hela tiden, höll jag på att säga. Driver ett eget företag tillsammans med min bror. Och ja, det tar mycket tid i anspråk. Plus att vi har ju församlingen också då. Som, så vi är ett pastorsteam på 4 personer. Där du är föreståndare. Då,
ja, det.
Mm. Så då är det skönt att ha en hemmaman som städar och
men det är ganska, handlar. Det är väldigt skönt faktiskt. Väldigt när jag slutade arbeta för 4-5 år sedan. Då blir det mer tid. Då kan man ju styra tiden på ett bättre sätt. Så att och vi vill inte ha liksom heltidsanställda pastorer. Så ingen är anställd, men jag lägger ner mer tid. Men också att städa och handla och laga mat och sådär. Det känns väldigt värdefullt.
Det känns lyxigt.
Ja,
men det känns bra. Och det gör att det blir harmoni på ett annat sätt hemma också.
Ja. Mm.
Tempo går ner och man kan rå om varandra på ett annat sätt. Då.
Mm.
Så att, det är väl det då. Och sen så, livssituationen är stort, men vi har en båt som vi tycker om på somrarna. Vi tycker om att resa, speciellt ett sånt resmål som vi ofta vill åka tillbaka till. Det är ett barnhem i Svaziland som heter Bolembo, det heter en bergsby. Det är föräldralösa barn som vi, liksom, vi har fadderbarnen, jag har varit nere många gånger och träffat dem. Och, ja, volontärarbetat och så här. Så att det är
en, ja, men umgås med människor, ja, det är. Det är liksom lite passionen i vårt liv.
Mm.
Man säger.
Mm. Sociala.
Jaha.
Du bokar in.
Ja.
För jag gillar ju inte, jag är inte bra på det. Du bokar och sen brukar jag prata för mycket.
Ja.
Ja, så att vi får se hur det går.
Perfekt.
Ja. Amen.
Mm. Hur träffades ni? Nu sa 29 år ni hade nu varit gifta.
Ja, precis. Men vi träffades 91. Och då var ingen av oss troende på det sättet. Så att vi gick på vanlig skola och sådär. Och skulle senare, 3 år senare, komma med i en kristen församling och sådär. Mm. Så vi båda två läste på Polen. Gymnasieingenjörsutbildning då.
Teknisk, ja.
Teknisk linje. I Göteborg då.
I Göteborg.
Ja. Så det var så vi träffades. Det var en kompis till oss egentligen.
Som parade ihop oss.
Jajamän.
Och jag har hört från en säker källa att det här var bara en sommarflirt.
Ja.
Från Nassevis sida.
Ja, det var jag.
Ja, det var du. Så att det var ju, och det var ju sista året på gymnasiet. Så att sen skulle jag läsa på universitet och du skulle läsa vidare också. Så att det var tillfällig. Ja, en tillfällig...
En
sommarflirt, ja, det var väl så det var. Så att,
det var en lång sommar.
Ja, det var det, ja men precis. Men det, ja, det var ju faktiskt så att ja, du blev lite mer kär än vad du först hade
planerat. Än vad jag hade trott, ja. Det var ju sådär, så när du kom in på skola uppe i Luleå. Då blev det ju lite jobbigt. Mm. Så då ja, skulle jag bara säga, nej men alltså, du måste göra det du tänker i livet och liksom sådär, ja, tänk inte på mig och sådär. Och sen började jag störtgråta. Mm. Så att...
Du grät så mycket att du var nästan oigenkännlig. Så ögonen blev svullna, läpparna blev svullna och det är liksom så här. Och så, ja, så då kände jag att... Då är jag konflikträdd då. Mm. Ja, men då måste jag nog stanna.
Så, ja. Kanske fanns en och annan känsla också. Att du ville stanna,
ja,
kanske.
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Ja, det
men,
ju.
Nej, jo, så var det ju gärna. Men, det var, ja, men så då hoppade jag på en liten kortare utbildning på Chalmers. Så istället för en 5-årig utbildning så blev det en 3-årig utbildning.
Mm.
Och du läste vidare också.
Ja.
Så då flyttade du in i mitt pojkrum hemma hos mina föräldrar.
Mm.
Så vi flyttade liksom väldigt snabbt ihop.
Ja.
Så.
Mm.
Så på den vägen är det då.
Och sen flyttade vi ihop i en egen lägenhet 93.
Ja, just det.
Hur gamla var ni då?
Vi är ju 72, 21, ja.
Mm. Mm.
Och precis i den här vevan så du hann ju säga det, alltså, ingen av oss var ju troende kristna. Alltså, hade ju ingen, du hade ju ingen bakgrund, du hade kanske lite allmän tro sådär. Men då kom ju, båda kom till tro sådär, sådär stor omvälvning då.
Mm.
Och så båda tänkte tanken att men då kanske man ska gifta sig.
Mm.
Och det kom vi på i vilken månad?
Ja, det var nog där i februari kanske.
Vi har bott tillsammans i 3-4 månader och så kom vi på det i februari. Så då bestämde vi att vi gifte oss i maj.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Så det gick undan.
Ja,
jag är med så.
Du sydde din
brudklänning.
Mm. Och där uppstod den första konflikten, tror jag.
Aha.
Jag skulle hjälpa dig det sista, bara klippa av, vad heter det, allra längst ner. Ja. Innan du...
Follen där, längst ner.
Och jag låg på golvet och klippte, jag hade aldrig klippt i något tyg innan.
Nej.
Och den blev ju lite kort.
Så en foll på, som skulle vara ett par centimeter kanske, blev några millimeter. Aha. Men det klarade sig precis.
Ja.
Så att jag fick en brudklänning i alla fall.
Mm. Ja. Men faktum är, där så märkte jag ju din inställning till omständigheter och saker. Att jag blev liksom inte... Man skulle kunna tänka att man skulle bli utskälld och det skulle bli fruktansvärt jobbigt. Och liksom det här, vi får ställa in allting och så. Men är du bara... Ja, du, ja, gillar läget, löste problemet.
Ja, bet ihop det här bara.
Bet ihop och löste
utmaningen. Ja.
Ja, så det var våren 94 det.
Ja.
Så det, men då var vi
unga
och glada, nu är vi bara glada så det, ja, eller,
unga och vackra brukar man säga då.
Mm.
Men ni bodde ihop och så då i februari så bestämde ni att ni skulle gifta er. Det var liksom redan klart att det var ni.
Ja, för vi hade ju känt varandra då i ett antal år där ju.
Mm.
Från 91. Så det kände vi ju att det var. Ja, så det var inga tveksamheter på det.
Nej.
Och det gick väldigt fort i livet på den tiden.
Mm.
Liksom, och så det bara så, liksom, nej men det, jag hade nog inställning att nej men det är ju lika bra och liksom, nej men nu har jag bestämt mig. Nu får man ju...
Ja, du hade ju inte ens haft en flickvän.
Nej, jag var inte så intresserad av det. Jag hade haft många som hade liksom flörtade och stött på mig. Och det förstod jag efteråt. För tjejen som band din sån här
brudbukett.
Maja heter hon. Hon träffar vi ju då. Och då berättar hon ju hur hon hade varit störtkär i mig hela liksom, ja, årskurs 9 och gymnasiet. Jag förstod ju ingenting. Vi umgicks jättemycket och det var en annan tjej. Ja, vi var ute och badade. Vi gick på skolbalen upp. Så här, men jag förstod, det var mycket tjejer som vänner. Såg jag liksom.
Lyckligt ovetande.
Ja, precis. Ja. Så att,
men vad var det du full för hos Ann-Sofie?
Nej, jag vet inte riktigt, men det måste ju varit jag blev nog helt berusad av kärlek, tror jag.
Mm.
Och så blev vi då ihopparade, sen så lämnade de andra oss ensamma på en restaurang den kvällen. Det var Valborg 93.
Mm.
Eller 91, och det, ja, jag vet inte, jag blev nog alldeles förälskad. Det skulle jag tro.
Så bara nu. Klick.
Ja. Ja, men absolut.
Ja, men vi har ju, det är inte många gånger vi har varit ifrån varandra egentligen. Jag tror att det är typ 2 veckor på...
Ja, vart du drejst i tjänsten? Sådär.
Ja, i tjänsten då, ja.
Men det, nej, så
det är inte mycket.
Alltså, nej, så det var...
Uppklistrade som dess, ja.
Ja, men lite så. Så att det är kärlek i första ögonkastet.
Mm.
Fast utan att veta om det, tror jag. Jag tror inte du var medveten om det. Det ena gav det andra. Mm. Och sen så när man ger sig in i någonting så... Ja, båda två är... väldigt uthålliga och envisa, är det positivt ord? Envetna eller envisa, uthålliga och liksom bestämt oss för någonting. Så.
Ja, varje gång vi ska ta liksom, nu på senare år i alla fall, att man tar ett beslut så är det, vi kör.
Mm.
Det, liksom, det behöver vi inte fundera så mycket på, utan vi kör.
Och så är vi överens.
Och så, ja.
Mm.
Fast det har inte alltid varit så.
Nej.
Nej, så det inte alls varit.
Så vi har förberett oss här lite grann.
Ja, bra.
Några utmaningar har vi haft i livet. Ja,
berätta.
Ja, du får väl nästan börja med en lite större händelse när barnen var små.
Ja, nej, du får börja.
Okej, okay, nej, men det var väl, alltså, barn, detta var runt 2000 kanske, och barnen var då 4 och 2. Och då är man ju mitt i den här småbarnsåldern. Mm. När liksom hela livet bara rullar på. Det är bara en massa saker som ska göras. Och någonstans så mitt i det där så tror jag att känslorna försvann eller slocknade. Och liksom det intima livet har man inte tid med. Och man orkar inte ens fundera på det, för man hinner liksom inte.
Mm.
Man är trött och man ska arbeta och så här. Och vi var ju troende, men vi hade också gått igenom en kris i våra trosliv, för församlingen vi var med i hade liksom lagts ner, så man ska säga, det här liksom troslivet med bön och bibel och sådana här grejer, så liksom, det hade ju liksom ramlat åt sidan också, så att det var bara en grå vardag, tror jag, när man tittar tillbaka.
Ja, precis. Och det var just det, finns en fråga här, vad är det bästa med din partner? Mm. Och det, alltså det bästa som jag tyckte med Peter, det var ju att han var stabil och trygg och så. Och det skulle visa sig då att i det andra vanliga upprepande med barnen, och det var mycket med dem och så som det är i småbarnslivet, så började jag snegla lite grann liksom på andra sidan häcken, brukar man ju säga, men på gräset är grönare på någon annan sida.
Mm.
Och då vill man ju ha det här lite mer spännande och någonting sådär.
Mm.
Så helt plötsligt så ändrades mitt fokus lite grann. Så att det försvann liksom åt ett annat håll.
Vad gjorde du åt det? Var det liksom, först kan jag tänka mig att man kanske inte riktigt vågar, och sen så kanske man ändå vågar lite. Men vad stötte du bort, Peter, då? Eller vad hände i den processen med dig?
Ja, det blev nog bara att jag blev lite mer kall, liksom lite mer avståndstagande så att säga.
Mm.
Och var kanske lite mer dagdrömmande. Flydde bort i tanken. Så.
Och min sida, mitt minne säger att i allt det här så märkte jag inte det.
Nej.
Utan eftersom att det var så mycket vardag. Så lever man liksom parallellt bredvid varandra. Och så om kursen går lite... Om man börjar i en liten kursändring så märker man ju inte det med en gång. Så det, nej, men det stämmer nog. Det och det var inte jag som liksom la märke till det först. Det var ju du själv som kom fram till det.
Jag märkte ju det. Bra. Det här verkar inte bli bra. Det går åt fel riktning, om man säger så.
Mm.
Men sen så var det så lyckligt att vi började gå till den kyrkan som är här i Stensund.
Mm.
Och då kom jag i kontakt med kristna vänner, och då hade vi hemgrupp Och vid ett tillfälle så var det så att det bara var kvinnor med på den gruppen. Alltså det var inte bara kvinnor i gruppen, men den kvällen så blev det så. Och jag tror att de märkte på mig att det inte stod riktigt rätt till med allting. Mm. Så då blev det att jag öppnade mig och sa att det här, så här ligger det till, det här är inte bra. Och de började ju då, som i kyrkan så ber man ju för varandra. Mm. Så att de började be för mig och började liksom...
Och du har berättat att liksom äldre visa kvinnor var det
ja,
liksom.
Ja, visst.
Som fångade upp situationen
och ja, på ett,
med en varlig, varsam hand hjälpte dig.
Mm. Mm. Ja.
Och jag är ytterst tacksam. Jag var ovetande.
Ja, lite så. Men det som hjälpte oss i en del som är lite roligt är ju det här kärlekens främspråk.
Mm.
Den kom in i vårt liv, den boken.
Och jag tror att ni har, jag tror att ni har haft en podd om...
Ja, vi har haft ett avsnitt.
Ett avsnitt, ja.
Just det, avsnitt. Om det. Ja. Och det är ju flera par som nämner.
Ja,
som nämner
den. Ja. Och, det är ju en av de böckerna som vi har alltid flera stycken hemma. Och vi delar ut till människor på gatan, inte på gatan, men grannar och så här. Så det har ju inte med vår kristna tro, för den är så bra.
Ja.
Och den räddade oss.
Ja, i och med att vi är så väldigt olika, vi har sånt olika kärleksspråk. Mm. Och det var väl också det som gjorde att jag kanske inte upplevde att jag fick den bekräftelsen. Precis. För att mitt kärleksspråk är ju att göra tjänster.
Mm.
Så jag sprang runt som en yrhörna och städade och grejer och fixade, hängde tvätt och allting sånt där. Men upplevde att jag inte fick någon hjälp i hemmet.
Mm.
Och är uppvuxen i en familj där man kanske inte uttrycker sig verbalt med liksom, kärleksfulla ord. Det var liksom inte så, utan vi
hade andra. Och det är jag uppvuxen med.
Ja, precis.
Det var väl en av de sakerna jag...
Ja, så jag var ju jättedålig på ditt språk. Och du var egentligen dålig på mitt språk.
Mm. Ja.
Så då var det... Men när vi kom på det här och att vi började samtala och vi fick den här äktenskapstiden som också finns där beskrivet i den här boken. Mm. Att verkligen avsätta tid för varandra. Mitt i barnlivet så att säga, med allting. Att verkligen åka bort. Så vi ordnade så att vi fick åka på en resa tillsammans.
Våra föräldrarna tog barnen. Så det blir några praktiska saker så, att göra. Mm. Och sen så fick vi ett språk att börja prata kring det här. Och än idag tycker jag väldigt svårt att förstå hur att göra en tjänst kan vara kärlek. För mig är det bara arbete. Men nu är jag ju hemmaman då. En dag i veckan så städar jag.
Bra,
ja, men så nu vet jag att den här tråkiga städningen, tycker du är kärlek?
Ja.
Jag kan inte förstå det.
Nej.
Men jag vet att det är så.
Ja.
Så att, och det gick ju så långt att... Då, jag vet att jag förstod ju ingenting. Så jag tog en papperslapp. Mm. Så skrev jag ner så här. När jag kommer hem, titta på disken. Bädda sängen. Kolla på barnens leksaker. Och så jag var tvungen att liksom programmera mig. Att tänka på sådana saker. Och så vid ett tillfälle så sitter jag på jobbet på lunch med mina kollegor. Och så... pratar vi om sådana här saker. Och så tar jag fram lappen och visar dem.
Ja.
Jag har nog aldrig sett människor som skrattar så mycket. De skrattar som nästan ramlar av stolarna i stor matsal på Volvo som jag jobbar. De skrattar. Och jag blir retad för det här flera år efteråt.
Ja.
Men jag tog inte illa upp, för jag visste att det här gör jag detta.
Mm. Det handlar om er.
Ja, det handlar om oss, precis. Så att, och helt plötsligt har jag ju förstått att om jag bara ägnar uppmärksamhet, om jag tillgodoser hennes behov, så kommer hon tillgodose mina behov.
Mm.
För vi har liksom kommit fram till att kärleken är ju riktad mot den andra, inte bevaka sina egna.
Nej, precis.
Och det där var ju helt... Och det börjar liksom i hjärnan och sen så ramlar det sakta ner i hjärtat, förutom den här att städa och så här, det är fortfarande det ligger inte.
Det gör du inte hjärtligheten.
Nej, så att vi jobbar på det fortfarande.
Mm. Ja. Men många andra par som vi, där vi bodde då, så det hörde man hela tiden det här, nu åkte han och köpte en TV eller en motorcykel eller vad han köpte för någonting. Och vad ska jag ha nu då?
Mm.
Liksom att man bevakar sitt eget. Men den här boken är ju lite annorlunda, vänder ju på ett litet annorlunda sätt liksom. Så att man, om jag ger Peter allt så kommer han ge allt till mig. Jag behöver inte bevaka mina egna intressen. Så den var livsförvandlande faktiskt.
Mm. Så gick vi en kurs också. Eller vi hade nog gått en kurs i det här med att leva ihop. Och det, något som var väldigt betydelsefullt som vi också märkte var att vi fick ett råd att som troende kristna ber man tillsammans varje kväll. Mm. Då, man kan liksom inte gå och lägga sig med massa grus i dojan eller ouppklara saker. Och det finns ett amerikanskt uttryck, couples who pray together, stay together. Mm. Och jag har sett statistik på det.
Mm.
Så bland kristna så är det lika mycket skilsmässa. Men kristna som ber tillsammans, där är det alltså en statistisk signifikant skillnad.
Mm.
Så det är liksom, det är över 90-95% som får ett långvarigt äktenskap när de ber tillsammans. Okay. Men bland, gör man inte det så är statistiken, ja men då är det 50-50 då.
Intressant.
Mm. Så det där har vi märkt att under perioder då när bönen kallnar lite så kommer konflikterna.
Mm.
Och när, vi får börja be godnattbön liksom så här.
Mm.
Och det behövs inte mycket för att det ska...
Nej, det var väldigt tydligt faktiskt.
Mm.
Intressant.
Ja.
Alltså det, ja.
Men när du hade berättat det här för kvinnorna i gruppen, vad händer då? Alltså, vänder det någon... Ofta så är det ju, om man har en hemlighet så växer den väldigt lätt när man har den som hemlighet. Ja. Men sen när man väl säger det så...
Jag har inte riktigt tids, för det är ju så länge sedan.
Ja.
Ja, det är ju massor med år sedan. Så att jag har inte tidsbilden riktigt klart för mig. Men du märkte också på mig om att det var någonting som inte riktigt stod rätt till. Så jag är en sån här mussla så att jag håller det liksom inom mig. Så du fick liksom dra ur mig lite grann.
Just det.
För vi är lite olika på det sättet också. Det. Så till slut så,
sa jag som det var. Ja, men precis. Mm. Och där kommer väl den här konfliktoräddheten som du ändå någonstans har. Du vågar ändå säga som det är. Liksom. Och det har du... Så det, var,
det kom inte lätt ut, men det...
Nej. Det är mer formuleringar som är svåra som jag har varit duktig på att dra ut dem.
Ja, just det.
Mm. Lyssna och ställa frågor så här. Så att det, men jag vet att den hemligheten försvann då.
Mm. Då
och så fick vi hjälp
att för jag tänkte,
komma tillbaka.
Du var fortfarande intresserad att försöka få ert äktenskap och liksom...
Ja, och där har vi ju också en stor sak och det är ju Bibeln där. Mm. Som, så att när jag läste... på Bibeln. Jag ägnade ganska mycket tid åt liksom att få tröst och hjälp i Bibeln tillsammans med mina kristna vänner då i kyrkan. Så Bibeln lystes upp, eller bibelord lyste upp, att det här kommer inte gå dig väl om du fortsätter på denna banan.
För det är ju väldigt lätt när man väl har börjat, tänker jag.
Ja.
För då det blir ju oftast, alltså ens hjärna spelar ju en spratt.
Ja,
och
ja.
Om man då har börjat tänka negativt om sin partner och tänka att han eller hon tillfredsställer inte det jag vill ha, kärleksspråk eller whatever.
Mm.
Då blir det ju nästan så.
Ja, precis. Och så är många som går isär.
Ja, och då är det lätt att man går isär.
Det är självuppfyllande.
Ja, precis.
Ja, visst. Oftast är det kvinnorna som har kommit mycket längre i sina tankar än vad mannen... Kanske står bredvid och undrar, oj, vad hände här?
Mm.
Och då kan det vara för sent. Men här så, vi fick jobba hårt på det.
Ja, kommunikation. Alltså att vi har nog lärt oss att börja prata med varandra på ett bättre sätt. Och på ett djupare sätt och mer regelbundet. Och, så det där som, så hade vi inte gjort det. Utan vi sen, då hade det nog kommit... Det hade nog kunnat smyga sig tillbaka och ingen förändring hade skett.
Mm.
Men att börja kommunicera mera, förstå kärleksspråken, få äktenskapstid varje, inte varje vecka kanske, men varannan vecka. Så här, och medvetet prata om oss och inte allting som ska göras och köpas och köras. Och så här.
Just det.
Så att, och någonstans i det här så kom väl styrkan i att komma in, för vi kommer tillbaka till församlingslivet i kyrkan. Och det är där som styrkan finns i det kristna livet. Och där är man inte ensam. Så att med äldre troende som har gått före, det får man ju stöd och hjälp. Så att och bön. Alltså är man troende så ber man till Gud och tror att han är levande och är verksam. Och då händer det grejer liksom. Och när Guds frid kommer in i ens liv så är det ju bättre än allt annat.
Mm.
Och ersätta allt annat.
Och det finns ju inget äktenskap som inte ja, det är ingen dans på rosor direkt.
Nej.
Med äktenskap, det är ju så. Den som säger så, den ljuger faktiskt. Ja. Ja, för att vi går igenom perioder i livet. Och, det,
och, vi är
och därför jag tänker att man kan få hjälp av sådana som har gått längre i sitt äktenskap.
Mm.
Så att, och på många andra områden också.
Mm.
Att man...
Och det här med kommunikation är viktigt, men det är ju fortfarande, vi är fortfarande olika som personer, vi tänker olika. Mm. Så när vi närmar oss en fråga så kommer vi ofta från olika infallsvinklar. Mm. Även om vi känner varandra så är det fortfarande, men vi behöver liksom bearbeta samtalet och frågeställningen så att vi kommer fram till ett gemensamt svar.
Ja. Ja, vi har ju en väldigt rolig händelse som vi tänkte att kanske kunde passa in här. Det var för vi när vi skulle bygga det här huset så var det ju en lite större investering. Som, ja, det var pengar och
sådär. Pengarna var ju knappa.
Ja, vi hade väldigt lite pengar.
En stram budget.
En stram budget, ja precis. Jag pluggade och sådär.
Mm.
Vi hade bestämt att vi skulle ha en viss pengapåse för att bygga huset. Och du höll väldigt hårt på den. Så när jag till exempel skulle, ja men här hade varit fint med ett burspråk. Här kunde det vara så.
Nej, det ryms inte i budgeten.
Nej, precis. Ja, men det är lite bättre att ha golvvärme på ovan.
Nej, men nu måste vi hålla budgeten här. Så nej, ska vi inte ha.
Ja, precis. Och det ena efter det andra. Så till slut så bara, ja, men det är ingen idé att vi bygger, du kan bygga det själv.
Ja.
Så att, det är ingen idé. Bestäm du hur det ska se ut, för det är ingen idé. För varje förslag jag kommer med, det är liksom bara du säger stopp till.
Och jag tyckte ju bara du hade helt liksom fantasier liksom. Du ser väl pengarna tar ju slut.
Ja, precis. Och det komiska i det hela, det var att vi hade en äktenskapskurs tillsammans med två andra par.
Mm.
Och just den gången, alltså det är väldigt komiskt, så skulle vi prata om konflikthantering.
Mm.
Så det blev väldigt enkelt att lyfta in den här storyn som var så färsk.
Mm.
För det var ju verkligen så att kommunikationen var ju att, ja men, vi var emot varandra, men att bygga huset, så la vi utmaningen framför oss istället.
Mm.
Ja, och så fokuserade på den då och inte fokuserade på...
Och det är också en sån här sak som vi har kommit fram till, att hela tiden påminna oss om att nej, men det är inte du och jag som är problemet. Okej, nu lägger vi problemet på bordet och så får vi försöka hitta lösning på problemet. Det är
vi mot problemet, inte liksom.
Så kan vi använda våra olika idéer för att lösa problemet istället för att liksom, verbalt bonka på den andra. Liksom, då. Men det blir ju lite så. Ja.
Det var roligt att kunna ta upp det då i en
äldreskapskurs. Och vi var ju så arga. Så att det, men du sa väl, du kan du bygga det här huset själv då?
Ja.
Och det bara, nej men...
fick vi ju liksom...
Men hur blev det då? Fick du
inget burspråk?
Men jag tror att det är någonting som många brottas med. Det. Då började vi med att göra en lång lista med önskemål.
Ja,
och jag hade ju också önskemål. Mm. Och så väntade vi med pengar och så, men det här vill vi. Och så prioriterar vi, vad är viktigast, vad vi vill absolut ha.
Mm.
Och sen så tittar vi, okej, vad kostar det? Och sen så, någonstans så fick man ju dra ett streck, för nu räckte inte pengarna längre. Och då blev det ju det som var ovanför strecket.
Ja.
Och det tror jag är ett vanligt bekymmer, eller tror jag vet. Vi möter ju faktiskt många i vår tjänst som pastorer att man kanske köper mer än man har råd med. Man gör saker man inte är överens om. Och att liksom lära sig prata, prioritera och vara nöjd och glad med att ja, men det här fick vi gjort i alla fall.
Mm.
Det blev en vecka semester, vi ville haft tre. Och så. Det blev inte Thailand, det blev Öland. Och så var nöjd. Alltså,
ja.
Så, så problem, konflikthantering och kommunikation har ju blivit...
Ja, det har vi fått träna oss i då.
Mm.
Mm.
Så jag tror att det är genomgående kommunikation, för det... Vissa säger så, ja, men kommunikation, sex och pengar är de tre stora problemområdena.
Mm.
Men det är kommunikationen som är genomgående.
Ja.
För om du kan prata om sexlivet, vad uppskattar du och inte så här? Och då är det fortfarande kommunikationen som är centrum och pengar.
Ja.
Mm.
Så då är det, så att det är ju...
Ja, den är övergripande, de andra två.
Men hur får man en bra kommunikation då? Hur lyckas man?
Men det är en bra fråga, absolut. Men jag tror att
hur har ni lyckats?
Ja, men jag tror att vi också har försökt aktivt jobba på det.
Mm.
Och läst böcker kring kommunikation. Vi har avsatt tid för att prata med varandra och bestämma sig att nu ska vi prata om oss och hur vi har relationen.
Mm.
Och när liksom göra saker med, alltså lära känna varandra på djupet. Mm. Inte bara prata om, vi har alltid pratat mycket. Mm. Och din mamma sa det väldigt tidigt.
Ja, just det.
Mm. Prata, och fortsätt med det där, sa hon. Prata.
Mm. Det var någonting hon saknade i sitt äktenskap ju då.
Och då är det nog viktigt att man också vinnlägger sig eller bestämmer sig för att, ja men ska vi inte prata om fotboll och gardiner eller nu raljerar lite, men alltså, man pratar om känslor och, och då, det är inte
och
lätt.
Hur man mår då.
Ja. Mm. Och då tvingas man ju lära sig.
Mm.
Och det är inte lätt att sätta ord på sina känslor och vad man känner, tycker och tänker. Och,
men man kan i alla fall... Jag har ofta haft svårt att uttrycka mig.
Mm.
Så att då tar det lite längre tid, medan du har varit väldigt snabb liksom.
Och lite snabb, många ord, men kanske oprecis. Jag pratar mer, jag kanske inte riktigt prickar rätt alltid då, men så när du säger något så prickar du rätt.
Mm.
Bara en sån enkel grej, ja, men hur står det till med kärlekstanken? Alltså behållaren, är det, och det, då behöver man inte säga, ja, det känns inte bra. Liksom. Ja, men då vet man det i alla fall.
Den första, den står ju också beskriven i den boken, kärlekstanken.
Precis, exakt.
Mm.
Den behöver ju fyllas på.
Ja, men det behöver ju det.
Nej, men jag tror att försöka prata. Och man får jobba på det.
Mm.
Jag tror att om man inte jobbar på sin relation och sitt äktenskap, då planerar man ju för att misslyckas.
Mm.
Och har man med Gud i ekvationen och tron och bönen, så har man ju en tredje person, om man får uttrycka sig så. Så att det är liksom då sätter vi också vår tillit till att Gud hjälper oss att komma fram och visa på saker. Att han kan uppenbara saker för oss, ja men det här behöver vi ta tag i, och det gäller ju fortfarande. Men det är ju, vi lever ju ganska högt tempo,
ja,
och då blir det lite grus i maskineriet med jämna mellanrum, så att det är, för vi har valt att ha mycket gas så vi kör på i högt tempo, så att det...
Och sen omge sig med rådgivare också då, så att vi har haft olika rådgivare för olika situationer. Så jag hade en kvinna som när det var någonting med familjen och barnen och så vände jag mig till henne när jag kände att vi liksom inte kanske riktigt nådde fram till varandra eller så här. Och hon var väldigt vis och sådär, så då gick jag och rådfrågade henne, inte liksom bara för att vända dig mot, eller liksom nu vinner jag och nu ska jag ha rätt, utan liksom bara höra lite grann hur hon skulle lösa det, och hade hon några tips och idéer, och då hade hon ju alltid det. Och då gick jag hem och så här skulle man kunna göra kanske. Jag har pratat med Miley, sitt hon underbar dam.
Mm.
Så och då funderade vi på det. Och så rådgivare, och man kan ha flera olika rådgivare i olika, på olika områden i livet också.
Just för att få kanske en bekräftelse på det man tänker och känner, att det ändå är... För många gånger kan jag tänka att man kanske tycker någonting, eller tycker att den andra har sagt eller gjort någonting fel, men man kanske inte riktigt vet om det bara är jag som tar emot det fel, eller om det är, det är väldigt bra en rådgivare då, som man kan, som inte ens partner, som man då kanske har en konflikt med.
Ja. Mm. Och så bara bolla lite grann, och så sen så gå till sin till partner igen.
Och något som vi har bestämt oss för, som jag tror också är viktigt, att vi har bestämt att vi är våra bästa. Du är min bästa vän.
Mm.
Men sen har jag också andra vänner för att kunna ha samtal. Men jag pratar ju... Du är liksom den innersta ringen, om man säger så. Sen finns det andra ringar. Så att man inte öppnar upp sig mer för vänner än vad man gör för sin partner. Liksom.
Nej. Mm.
Men det kan vara väldigt svårt om man är ung i relationen. Men med tiden så måste man nog ändå försöka se den andra som den närmaste allierade.
Mm.
Och som du säger, men ha bollpartners eller bollplank och rådgivare då. Absolut. Mm. Och det här med att bestämma sig för att man inte måste alltid ha rätt och inte försöka ändra den andra. För det är ju omöjligt liksom. Det har jag nog försökt att göra. Men jag har kommit fram till att det går inte.
Nej, det går ju inte. Nej.
Nej, och då får man också välja, är det saker som är jätteviktigt?
Mm.
Eller kan man acceptera det? Det kan man leva med vissa saker. Mm. Så man måste ju acceptera den andra, för man är ju olika personer och har sina sidor. Och många saker drogs man ju till, attraherades man ju av. Speciellt under förälskelsefasen då.
Mm.
Så att man får liksom vara noga med att vad är det som man tycker är jobbigt? Så man kan inte bara ta allting hela tiden. För det, och ja, det tror jag är framgångsrecept på något sätt. Det är, du som har sagt det till mig.
Får välja sina strider.
Ja, men det hänger ihop med barnuppfostran. Ja. För jag hade ju kunnat hitta 10 saker som barnen inte gjorde som de skulle. Mm. Tyckte jag då. Men så, man kan inte hålla på liksom. Liksom, kan inte hålla på, det blir bara massa tjat.
Man kan inte påpeka alla, man får välja ut 3.
Just det.
Och så jobbar man på något långsiktigt och försiktigt. Så den pedagogiken, den tror jag fungerar i en relation också. Ja. Så det har du lärt mig faktiskt. Mm. För det är ju jättelätt att hitta fel på andra.
Såklart.
Ja, det är jättelätt. Men det som har hänt med mig är att när jag inte gör det längre, då blir jag mera till freds med andra människor. Jag behöver inte, för jag har nog haft en, vad ska man säga, en fallenhet att se fel. Inte mina egna fel, men andra så. Mm. Men det är väldigt skönt att inte göra det.
Och inte bry sig.
Nej.
Nej, man är inte samma person nu som man var när man var 20 eller 25.
Visst.
Ja, så det, man har ju utvecklats till det positiva, hoppas jag.
Ja, ja, såklart.
Ja, man mognar med livet.
Och en annan sak, men jag tror också att lära sig, för att vi var inne på konflikthantering, men just att fatta beslut, att inte den ena tar beslut, för man tycker att det är ju ändå min karriär, jag tar beslut över min karriär, men vi lever ju ihop. Så jag menar, när du skulle gå in med din bror och ta över familjeföretaget, så var det ett beslut som vi fattade.
Ja,
för jag måste ju leva med det beslutet också. För om ett familjeföretag så kräver det någonting. Mm. Och jag sa ju upp mig från min tjänst för 5 år sedan.
Mm.
Nu upplevde jag att Gud hade sagt det till mig, men du hade inte hört det. Sen hade Gud förberett dig. Jag är helt övertygad att jag ska säga upp mig. Jag kan inte bara gå och göra det, sen komma hem och säga, nu har jag gjort det.
Mm.
Och det är också ett sätt att man gör inga förändringar innan man är överens. Mm. Status quo gäller tills man är överens.
Mm.
Och det är också en...
Det tror jag är viktig.
Mm. Tror ni att det är... kanske är det bara mina fixidéer, men i en pastors situation. Att den ena har fått kanske tilltal att bli pastor, och så kör man bara på det. Utan att man har hunnit liksom prata ihop sig eller få liksom... Att båda är med på banan.
Jag tror det. Jag
tror det också.
Absolut.
Ja.
Och det kan mycket väl vara så att Gud har sagt.
Mm.
Men jag tror också att Gud kommer inte bara tala mycket till den ena. Utan han är ju en mycket kärleksfull, omtänksam Gud. Så att han kommer ju tala. Men då behöver man ju vänta in varandra. Man måste ju gå i takt liksom.
Precis.
För annars blir det ju duell och inte duett. Och det är ju förödande, tror jag. Mm.
Och jag tror att det är en jättestyrka också att tjäna tillsammans, att arbeta för tillsammans just som pastorer.
Mm.
Så vi har ju ett annat pastorspar också, Patrik och April. Så vi är ju 4 stycken, och då är det ju 2 par.
Precis.
Ja, så det är en väldigt styrka att man gör det tillsammans.
Mm.
För du är inte en som bara åker iväg hela tiden och ska göra. Och för oftast är det ju kanske på kvällstid och på helger och så man har sitt yrke då, om man nu har det som yrke.
Just det.
Men det är väldigt lätt att man står på sig, jag ska göra det här.
Mm.
Och så är man färgad av hur samhället i stort fungerar. Det är ju väldigt mycket jag och mig och mina känslor.
Mm.
Men om man har en relation, så är det ju jag och du och våra känslor ihop. Liksom.
Mm.
Det är ju det som kanske inte är självklart idag. Mm. Det säger ju, det talar tvärs emot vad man kanske blir matad med i förverkligade självböcker. Och så. Jag läser väldigt mycket, så jag läser sådana böcker också. Men jag rekommenderar dem sällan.
Det finns väl bra grejer där i också.
Absolut.
Men,
absolut. Ja, självklart är det så.
Men, det är ju guldkorn såklart.
Såklart. Ja.
Men det där att följ din dröm. Ja, men då kommer du ju gå åt olika håll. För då kommer du ha din dröm och jag min dröm. Mm. Och då så har man på förhand nästan stakat ut olika vägar.
Mm.
Så att... Vi kan bära dem tillsammans.
Ja, precis.
Ja, och då mår man bra.
Mm. Hur är det att vara pastorspar? Är det liksom, för det har ni inte varit alltid.
Nej.
Är det de senaste...
Det har ju blivit mitt i livet. Liksom. Så 5 år har jag inte jobbat på Volvo.
Mm.
Och 8 8 år som vi har varit föreståndarpar.
Ja, jajamensan. Och under en period var vi ju också det ensamma då, eftersom Patrik och April kom in lite senare. Mm. Jag tycker det är ju ingenting som vi har strävat efter eller så.
Nej.
Utan det hände ju bara, kan man säga. Mm. På ett sätt.
Ja, det var inte alls självklart.
Nej, det var inte alls självklart.
Vi fick frågan och jag fick frågan, så jag var, nej, det här vet jag inte om jag vill göra. Det var så långt, det gick så långt så att de första 2 åren ville jag inte bli kallad pastor. Föreståndare kändes ju bättre för mig.
Mm.
Då är man liksom, det känns mer
organisera och så.
Alltså det, nej, det är, men det är eftersom vi tycker om människor, tycker om relationer, då, så det är ju, och det bygger ju bara på människor.
Mm.
Och då är det ju underbart att få jobba tillsammans, för det är så, människor, vi är ju så svåra. Mm. Men människor är väldigt komplicerade.
Mm. Ja, precis.
Och det är man själv också. Så att det,
men det, när vi kom första gången 2000 till Stenungsund, till den kyrkan, så kändes det som att komma hem.
Mm.
Alltså det var som familj. Och då var ju vi lite trasiga, eller vad man ska säga, då i vår relation där. Ja. Eftersom det var under en period liksom. Och det var vi välkomnades med öppna armar.
Mm.
Och det har liksom fortsatt igenom. Vi får höra det flera gånger att vad skönt att komma hit.
Mm.
Och det känns väldigt roligt och gott i hjärtat att det är på det sättet. Så det är det vi försöker bygga. Att folk ska komma in och känna sig välkomna. Och bara kunna få slappna av. Så det är väldigt roligt.
Mm.
Och väldigt givande. Och man får mycket tillbaks.
Mm.
Härligt.
Men hur hanterar man om ni kanske är mitt i en konflikt? Som par. Men ni måste ju ändå på något sätt stå enade som ledare i församlingen.
Ja, just
det. Alltså hur navigerar man det?
Men alltså det, vi är ju 50 år. Förra året fyllde vi 50 båda två. Och vi har, den resan som vi har haft, den har hjälpt oss mycket.
Mm.
Så att vi löser, alltså vi ber på kvällen. Och då kan du inte gå och lägga dig utan att det är, att man har gjort upp om det är någonting som har varit.
Nej, och vi har inga stora konflikter.
Nej.
Och vi jobbar ju tillsammans med ett annat par också då, så vi är 4 personer, och vi träffas och pratar så att innan det blir konflikter eller innan man blir trött eller innan man, så vi brukar ofta stämma av läget liksom. Så det gäller att forechecka då, att liksom ligga och jobba aktivt på det med, för det, jag tror, som du säger, det funkar liksom inte att ha en öppen konflikt och sen då tror jag man måste vara ärlig mot sig själv och framförallt mot andra. Att nej, men nu vi mår inte riktigt bra nu, vi behöver pausa lite eller så, så att det. Och det kan ju vara så här att om, så här gör vi ju nu också, att om man är helt utsliten under en vecka, nej men nu på söndag skulle jag ha gjort det, men då är vi så många som jobbar tillsammans, så då, nej men då, jag gör inte det på söndag, nej men då letar vi upp någon annan, så att man har den, det är ju ingen show eller prestation, utan det är ju en familj som du sa, att då jag menar, om våra barn kommer hem hit och de är jättetrötta, men och de hade lovat att hjälpa till och laga mat, de är vuxna, men då kan de gå ut och lägga lite i soffan då, så fixar vi det. Nästa gång så får de fixa till oss. Det är liksom, det är inte så. Ja, så det är som du säger, så där, att det, nej, men det, vi har nog hittat sätt att ta tag i saker innan liksom, innan det blir stort. Och det är ett uttryck som vi har i vår församling. Vi jobbar i 5 knop långsamt. Vi jobbar i team, så ingen ska jobba ensam, så man alltid kunna dela på bördor och arbetssituation. Och grus i dojan, så fort det kommer in grus i dojan, så är det viktigt att man stannar upp, vågar skaka ur det där då.
Just det.
Och då blir det inte så mycket skoskav. Så att,
det är ju ganska 3 ganska bra grejer i ett äktenskap också, tänker jag.
Absolut, ja. Och det här var någonting som det 5-6 år sedan vi var på bergsvandring i Alperna. Och så under den här vandringen så upplevde vi att Gud talade till oss om vissa bra principer. Det blev många principer, men det kokade ner till de här 3. Så när vi kom hem så började vi prata om de här 3, och Du kan fråga vem som helst som har med mer än något år eller två. De är tre. Ja. Så det, och det är väldigt praktiska saker.
Ja.
Och det är samma, vi tror ju på teamäktenskap.
Mm.
Vi är ett team.
Mm. Exakt. Ja.
Och så, men vi kör kanske ibland för fort. Och då märker man att det blir för fort.
Ja, mm. ja visst.
Och grus i ögonen får man hantera hela tiden.
Ja. Mm.
Så att det är
spännande.
Och om en kör fort, då måste den andra köra långsammare. Så att det är liksom, just kanske det. Är medelhastigheten som ska vara 5 km.
Ja, visst. Ja. Och man drar kanske olika fort, olika perioder.
Ja, men precis. Det här, vad heter den här tempoloppen som cyklar? Mm, det skulle jag vilja prova hur det känns. Men det är alltid någon som de andra nästan vilar, säger de ju. Ja, de lägger sig bakom sådär. Ja, fåglarna, de flyger långt. De vilar ju också bakom varandra sådär. Ja, det är det. Ja.
Härligt. Mm. Har ni något annat som ni tänker ni vill dela?
Nej, men spontant tänker jag, nej, men man måste ju få lov att ha roligt också, göra saker man gillar, så att man inte bara, det får inte bara bli arbete och massa åtaganden, utan det så vi försöker att boka in tid för oss själva och göra det vi gillar.
Precis. Du är en utav få som kan få mig att skratta riktigt, brukar jag säga, det är inte riktigt sant, men, men så det att ha roligt ihop, det är ju jättespännande. Vi har ju ett, det här på 5 knop, så har vi lagt till nu Pole Pole.
Du känner till Swahili.
Sakta. Så vi var ju alldeles nyligen nu och klättrade upp för Kilimanjaro.
Okay.
Ja, precis.
Mm.
Och då har vi ju mycket roligt att berätta nu efteråt då. Så att där hade vi.
Ja, men det är så här, jag har ju längtat 25 år på den här resan.
Okay.
Så, alltså, jag drömde om det när jag var 25 och så nu blir det av. Så det är
50 års resa då.
Ja.
Mm.
Härligt.
Så att, roligt ihop, det är jätteviktigt.
Och sätta den andra framför, ja, men jag tror mycket på det här att sätta den andra framför sig själv då.
Mm.
Så att, ja, men precis som Gud har gjort allt för oss. Så blir det en förebild. Om jag gör allting för dig så får du göra allting för mig.
Mm.
Det är lätt att säga, men med tiden så kan man lära sig
det. Perfekt.
För man får liksom tänka, jag är väldigt egoistisk. Men jag vet, då får liksom skruva tillbaka tankarna sådär då. Så att det...
Och skriva lappar.
Ja, så är det. Ja. Men jag vågar inte visa den för någon, för alla bara skrattar.
Och jag hade ju också lapp i min.
Hade du då?
Ja, för jag...
Det har jag aldrig märkt.
Nej, jag får bli bättre igen att ta fram den här lappen. Men jag fick ju skriva ner uppmuntrande ord.
Mm.
Ja. Du är snygg.
Ja, just det. Ja, för du sa, i 20 års tid så här kunde du bara säga ett uppmuntrande ord.
Han är väldigt duktig på att överdriva också.
Ja, så sa han så här, ja men kan inte du berömma mig och fråga, ja du är så duktig på jobbet. Så det var i 20 år sedan. Så vi införde, när vi åt middag med barnen så ja men nu ska vi träna här på uppmuntrande, så nu går vi bordet runt, säg någonting positivt. Och det gjorde vi och så här för att träna.
Mm.
Och jag tyckte det var jätteroligt, för det var lätt för mig och du tyckte det var jättejobbigt. Så jag var ganska elak, för jag visste att du skulle tycka det var jobbigt. Men så var det för något år sedan eller två.
Ja.
Så bara du helt plötsligt, nej nu ska vi göra det, det var länge sedan nu, låt oss berömma. Och så bara du brände av beröm, bara en, två, tre personer. Och jag kom av mig.
Du blev inte alldeles överrumplad.
Ja, jag kom inte på någonting.
Ja,
det var bra.
Mm. Så att, det var väldigt bra, alltså... Även om man inte har det som kärleksspråk på något sätt, så är ju det en väldigt boost.
Ja,
faktiskt.
Ja, för vem blir inte glad att få höra något uppmuntrande?
Ja, precis. Ja. Exakt. Mm.
Det
är
det. Ja. Och då, om man inte vet vad man ska prata om, så kan man ju börja där.
Mm. Precis. Ja. Har ni haft samma kärleksspråk hela relationen?
Jag tror att jag har också haft gåvor, men det hör ju lite ihop där, kan man säga. Men sen är jag lite svår att köpa gåvor till också, så att han har gett upp då, för jag har varit lite krånglig med det. Så jag ska nog säga att jag har haft ett kärleksspråk,
Och vi pratade med en gammal människa, en gammal man, för detta är 20 år sedan vi började läsa boken, och han var då 70-75. Mm. Och han sa, men jag har nog, han hade nog inte bara ett framträdande, han hade nog fler, och vi funderar mycket på det.
Mm.
Och jag funderar på det också, jag tror att tid för varandra, den blir viktigare. Kärleksfulla ord är inte lika viktigt, men det är så, och det här med fysisk beröring, tiden börjar bli viktigare.
Ja.
Mm. Gåvor är jag inte så känslig för. Mm. Så, och inte tjänster heller så.
Nej.
Mm. Så
det... Nej, men den har växt sig starkare nu på senare tid. Att, så vi måste verkligen boka in i kalendern.
Just det.
Ja, eftersom vi lever så pass kalenderliv gör ju vi då. För att hinna med både förvärvsarbete och att...
Och barnbarn.
Och barnbarnen och livet.
Ja,
och livet. Ja, men precis. Ja, så ska man försöka. Ja, men precis. Ja, så är det. Så att det är... Nej, men det blir bättre. Livet blir bättre. Det har man också hört när man var yngre. Ja, men det blir bättre och bättre. Man lär känna varandra mer och mer. Så att...
Jag är så oerhört tacksam också att vi klarade oss igenom den perioden.
Mm.
För det kunde slutat med skilsmässa. Ja. Faktiskt, det var så allvarligt.
Mm.
Så att, som du sa förut liksom, att man får det i sinnet och i tanken och då till slut så går man ju över en gräns som man kanske inte kan komma tillbaka på det sättet, så det är så tacksam.
Det räcker ju att man börjar störa sig på något litet beteende, sådana små beteenden, och så bara man tänker på det, då växer det, blir det ju jättebra. Jag bara ser och hör det hela tiden.
Jag är
ju mästare på att lägga mig till med konstiga beteenden efter att jag varit förkyld. Alltså man kanske liksom harklar sig eller grymtar eller liksom så här, och då håller jag på med det för att jag inte behöver det, och det men då är du väldigt duktig på att säga det.
Ja.
Oj, och då liksom klarar gör jag inte det lika mycket längre.
Mm.
Men om du bara skulle reta dig, då skulle jag gå omkring och grymta och du skulle vara irriterad.
Ja, det blir ju inte bra.
Ja, nej. Och det är väl den gruset i skon.
Ja, ja, men precis. Det, absolut, ja.
Upp med det direkt. Båda hållen, lite grann.
Och om en konflikträdd person som jag då, nu är jag inte lika, man lär sig sånt också. Då så gör man det många gånger, så blir det ju ofarligt.
Ja.
Det är ju stora konflikter som är läskiga liksom. Mm. Små är ju inte lika läskiga.
Nej.
Så att det, så får man, man får lära sig. Learning by doing.
Visst, så är det. Hörrni, vi ska ta och avsluta. Så då har vi vår sista fråga som vi ställer för dig, jag. Så Anso, berätta vad som är det bästa med Peter, och sen Peter, vad är det bästa med Anso?
Och det är ju det, jag var inne på det lite förut, just att den här tryggheten och det stabila som jag fastnade för då när vi träffades. Och att du kan få mig att skratta också, det är väldigt härligt. Så det är väl det som jag tänkte på.
Mm. Jag misstänkte att den här frågan skulle komma, jag fick panik här för jag som alltid varit så bra på men nu tänkte jag måste tänka till ordentligt.
Mm.
Så jag kommer fram till att hon är ju verkligen min allra bästa vän.
Mm.
Och när jag tittar på henne, hur hon lever, så ser jag att hon är så otroligt omtänksam mot andra människor. Och det uppskattar jag.
Mm.
För jag inser att jag är inte det. Och så vet jag att du bara har så stor tro och lita på Gud i alla situationer. Det uppskattar jag mycket.
Mm.
Så det är väl det var väl tre saker där.
Mm, nej, jag bara får se hur man vill.
Men det är de tre främsta som jag tänker på.
Mm. Vad fint.
Ja.
Hörrni, tusen tack för det ni har delat.
Tack
själv. Och
tack
många själv. Bra takeaways.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.